Jag började där nere, för jag tänkte att seminarium lördag klockan 17 är det inte så många som kommer. Men nu är jag så många, så tänker jag få stå här så jag ser gott. Första gång i Killingaryd för mig, kanske också sista, man vet aldrig. Någon gång får man en ny chans, men första chansen är i alla fall att jag får vara här. Och du har frågat över tid, och nu var det möjligt att kombinera med ett besök i Jönköping. Så tack, och det är fint att se dig. Ja, du har sagt någonting. Jag är även yngre än jag ser ut. Det är överraskande. Jag är även yngre än jag ser ut. För jag blev 70 år i höstas i augusti. Jag är gift med samma fru i mer än 50 år nu. Och vi har 5 vuxna barn. De 5 vuxna barnen blev till 13 barnbarn. Så vi är ett gäng. Så har jag lång erfarenhet, men den är inte jättebred. För jag har bara varit i 2 församlingar. Alltså jag har besökt många, men pastor har jag bara varit i 2. Och det ena är att jag har varit i Flärfjärdskyrkan sedan jag var 10 år gammal. Blev ungdomspastor där från jag var 19 till jag var 29. Sen så blev jag föreståndare i allra södligst i Norge, i Kristiansand, i Flärfjärdsförsamlingen där. Och var där i drygt 8 år. Sen så blev det några år på TV2. Innan Philadelphia-församlingen i Oslo frågade mig att komma tillbaka som föreståndare. Så var jag det i 13-14 år. Och efter det så har jag haft en väldigt avgränsad tjänst som pastor. En av pastorerna i Philadelphia-församlingen i Oslo. Och är det fortfarande. Men jag sitter inte i äldstekåren. Jag sitter inte i ledningen. Jag säger jag vill inte vara där beslut ska tagas. Men jag är fast förkunnare och förkunnare på alla 3 gudstjänster när jag predikar en gång i månaden. Så det är mig. Jag har skrivit. Ja, det är tematiken för den här helgen. Och för seminarium, möte ikväll och morgon eftermiddag. Den boken som jag skrev, det är så att jag behöver ju inte skriva böcker. Men den boken, den visste jag att jag måste skriva. Men jag kunde inte skriva den för jag var gammal nog att skriva vi äldre. Jag ville säga någonting som jag skulle önska att flera äldre hade sagt när jag var ung. Jag var alltså ungdomspastor i Flärfjärdskyrkan i Oslo i brytningen mellan gammalt och nytt. När du tänker att jag är född i 54, tänker vad som skedde i 68. Det är ungdomsrevolutionen, när allt det nya skedde med musiken och Beatles och Rolling Stones och hippierörelsen och allt det nya som var farligt. Och allt som är farligt är värstligt. Så jag blev på ett sätt ansvarig för att det värstliga kom in i församlingen. Som var det att vara ungdomspastor på den tiden. Sen så startade vi en stor ungdomsfestival också. Det blir inte bättre av det heller. Så jag menar att olika pastorer har olika utmaningar på olika ställen till olika tider. För mig har den stora utmaningen både i Kristiansand och i Oslo varit detta. När det kommer mycket ungt folk nerifrån och det kommer mycket nytt folk ut. Ifrån. Vad sker då med de som är i kyrkan från förr? De som säger, jag känner mig inte igen. Det är så mycket nytt och det är så många nya. Så jag känner mig på ett sätt inte hemma i min egen församling längre. Och då tänkte jag få vänta med att skriva boken till jag inte bara upptagen av vilken sång vi ska sjunga på söndag, men se det i ett lite större perspektiv med det här att ge det vidare. Varför den blev tryckt på nytt i våras, och då blev det gjort ett nytt omslag med den samma boken. Jag tror att det finns möjlighet att få tag i den, men jag har ingen. Okej. Går det bra så långt? Förstår ni vad jag säger? Ja, det ser bara inte sån ut. Kanske att jag har sett någon av er på Guldbranna som jag har fått varit på midsommar i många år. Och ska tillbaka till sommaren också. Så det är fint att se er. Är kyrkan det sista generationsboendet? Det är ju frågan. Så jag kan ju fråga er. Vem av er bor i ett generationsboende? Då får det vara minst, åtminstone tre generationer under samma tak. Eller på samma gård eller tun. Minst tre generationer under samma tak eller på samma gård. Vem av er bor på det sättet? På samma gård. Det är bra. Är det en bondegård eller? Det är det. Har du tagit över gården? Är det din gård? Är det din? Det ska bli din. Men några måste dö först. Nej, så där är det inte. Men alltså i den här församlingen så är det en familj som bor på det sättet. Som var vanligt för inte så länge sedan. När de kommer till Sverige och Norge från andra länder och andra kulturer, så förstår de ju inget. Farmor och farfar, självklart ska de bo med oss. Även om vi bara har en liten lägenhet, självklart ska vi bo tillsammans. Hur ska man annars leva och bo? Ska man bo var för sig? Men det gör vi alltså. Så farmor och farfar, det är någon som vi besöker. Och de kommer på besök. Och det är trevligt varje gång de kommer. Och det är trevligt varje gång de går. Ja, snabbt ut och snabbt in. Men vi behöver ju inte leva tillsammans. Nej. Vi behöver inte liksom leva och lyssna till samma musik och äta för mycket av samma mat. Nej, vi är på besök. Så när vi kommer till kyrkan så är vi ett folk utan träning. Så vi kommer alltså utan att leva på det sättet som vi förväntar att vi ska göra när vi kommer till kyrkan. Så vi har ingen träning att leva på tvärs av tre generationer, tätt och närt. Jag sa det här på ett seminarium jag hade någonstans. Sen så kom den man efter seminariet och sa till mig: du Svartal, i den församlingen jag kommer från finns det ingen generationskonflikter. Nu kände jag den församlingen lite bättre än han visste om. Så jag sa: hur gammal är den yngste i er församling nu? Jag såg han lite beskämmat ned och sa: 67. Och hvis alla i församlingen är över 67, så är det ju inget stort frågan varför det inte är generationskonflikter. Men om jag skulle måtte välja att leva i en församling med flera generationer, med de konflikter som följer med det, eller leva i en församling med bara en generation, min egen, så är inte ett ögonblick i tvekan om vad jag ville välja. Jag vill leva i en generationsförsamling när man aldrig är för ung och man aldrig blir för gammal. Även när man är barn, eller man är vuxen, eller man är morfar, förälder eller vad man är, så är man tillsammans. Alltså, jag fick ju jobba med att hitta någonting, foto med något svenskt. Det är svårt det där. Det är svårt, särskilt på en sån dag som det här. Jag tänker att det här, siden alla har guld, så är det stafett. Och när man går individuellt så går man ju på ett sätt för sig själv. Men om man går stafett så går man för laget och man går för nationen. Det var Norge som vann guld. Det var Sverige som vann guld. Och jag tycker om det här med stafett, för det är ju inte så att de som har gått första etappen går och sätter sig i garderoben och säger: nu har jag gjort mitt. Nej, de har bara gjort en etapp. Sen så är de ute och hejar på de andra och säger, och när man kommer i mål så är de andra för att fira tillsammans. Och därför säger ju alla som driver med det här, det är det största av allt. Det är att vinna tillsammans för landet och för laget. Så när jag kommer till kyrkan så vill jag vara med och fira med alla generationer. Jag tänker, jag är inte bara bland de överlevande som har gått i mål sist, men jag är med i någonting som går och som lever hela tiden. Jag säger det, halleluja. Så kan det se ut i våran familj, eller det kunde se ut i våran familj. Min mor dog när hon var 93. Våran, det är en av våra döttrar. Hon fick Matilda, som var hennes första barn, men som har varit tionde barnbarn. Men som var mors 40:e barnbarns barn. Så, men alla ville ju till mor på sjukhemmet. De visste ju att då skriver mor ned namnet, födelsedagen, och så är de med på bönelistan. Att känna och se att mor la sina händer på barnbarnen och barnen och välsignade dem. En känsla av att vi hör ihop och vi ger det vidare, det vi har fått. Så jag tycker om det här fotot när fyra generationer berör varann. Och en etablerad församling är ofta en fyra generationers församling. Det betyder att den väldigt ofta ser ut så här. Jag ska inte be om handsuppräckning. Men man säger ofta att de som är över 75 är kommit in i en livs... Det spelar ingen roll om du har biologiska barn. Det är livsfasen som handlar om. Sen så är det mor- och farföräldrar som man blir i fasen mellan 50 och 75, de flesta. Om man blir föräldrar så blir man det man är 25 till 50 om man har barn boende hemma. I den fasen av livet. Och sen så säger man att barn och unga är mellan 0 och 25. Och det betyder att i de flesta etablerade församlingar, känner ju inte jag, aldrig varit i Skillingaryd. Jag har tränat på detta. Skillingaryd, Skillingaryd, Skillingaryd. Och då undrar jag, hur ser det ut här? Var den starka generationen? Är det någon generation man saknar? Hur är demografin? Både i missionskyrkan och i pingstkyrkan. Är det många äldre och så blir det färre och färre? Eller är det få äldre och det blir fler och fler? Eller är det ganska rakt? Är man i en ort när man flyttar från, när man blir 18 och 20 eller 16? Eller kommer man hit? Och när kommer man hit? Det är ni som känner demografin, men en etablerad församling har ofta de generationerna med. Fyra livsfaser, av och till fem. Och sen så kan man berätta vad som hände. När den ena generationen blev borta och med dem blev den nästa generationen borta med. Så man tappade inte bara en generation, men man tappade två samtidigt. Och jättemånga församlingar har då svårt att komma på igen med nya generationer. För då har man tappat två generationer och det är svårt att ta emot nya, att omställa sig. Hänger ni med? Nej, men det går bra. Paulus skriver: jag har blivit påmind om din uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Eunike, och jag är viss om att den också finns hos dig. Det är vackert att när Paulus tänker på Timoteus så tänker han inte bara att allt började med Timoteus. Nej, nej. Jag kommer ihåg din mormor. Och jag kommer ihåg din mor. Så den tron du har, den kommer från någon och från någonstans. Någon har tagit emot och någon har gett det vidare. Så vet jag inte om vi ska ta tid att sitta och prata i grupper, men du kan i alla fall ta till dig frågorna. Om du vill ta bild av frågorna så kan du göra det, om du vill jobba med det senare själv eller i familjen eller i hemmet eller i församlingen. Så är det alltså, hur ser det ut i er församling? Vilka generationer och åldrar finns med? Är det någon generation ni saknar? Hur möts ni idag och vilka olika former av gemenskaper finns och vilka vänder de sig främst till? När man bjuder in till gudstjänst eller möte, vem har man i tanken att man ska möta med den här gudstjänsten eller det möte? Vem försöker man främst att kommunicera med? Det är ju i växlingarna ofta problemet finns. Det är ju i stafetter så har man öft på detta att man ska överlämna inte för tidigt och inte för sent. Och när är riktig tid för att överlämna en gård? Det är en svår fråga. Och jag har tänkt att de som ska göra det har på ett sätt samma utmaning som man har i församlingen. Hur, när ska man överlämna till nästa generation? Ska man göra det när man inte orkar mer själv? Eller ska man göra det när den som ska ta över har mest kraft? Det är ju svårt. Och det är att lämna över ledarskap till nya, till de som kommer efter. När man gör det för tidigt, det är inte moget. Eller man gör det för sent. När är riktig tid? Det är alltså i växlingarna ofta det finns krångel. När jag hade sagt det här på ett seminar hemma i Norge, så var det en som gick av sted och så gjorde han en video som han skickade till mig med de här i samma familj, 4 generationer i samma familj. Det är med ljud också. Det träffar djupt. Paulus, andlig far för Timoteus, och du, mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor. Det verkar nästan som om du tänker stafett. Alltså, jag tar emot, jag bär, jag överlämnar, jag tar emot, jag bär, jag överlämnar. Så det är så det föregår. På det sättet fick jag evangeliet och tron på Jesus Kristus. Och på det sättet har jag gett det vidare. Så är trogenhet alltså inte bara att ta emot och bära själv. Men trogenhet handlar om att ge vidare det jag har mottagit. Och ge det vidare till dem som du ska anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Hur många av er har körkort? Nu har även kvinnor körkort. Jag förstår ingenting vad som händer. Ja visst, har också kvinnor körkort. Och det underliga är att vi har nästan samma karriärbakgrund. De allra flesta har bara blivit satt in i bilen när de var små. Så de fick inte välja någonting, eller det var bara så någonting tog mig med. Och det enda jag var upptagen av, är vi snart framme? Det var jag upptagen av. Nej. Sen så märker man när barnen blir sån 8, 10, 12 och kanske yngre än det, säger: jag vill sitta framme. Ska du sitta framme? Ja, jag vill sitta framme. Nu är det min tur att sitta framme. Så har man alltså kommit från barnsätet. Och så sitter man på sidan om. Och nu kommer frågorna. Varför trycker du på den där, farfar? Varför ser du både framåt och bakåt samtidigt? Och hur kan du lyssna till musiken, dricka kaffe och sända meldinger på telefonen medan du kör? Alltså, man får ju frågor som man inte vill ha heller. Man bara tänker, det där ska ingen fråga om, för det här är inte väldigt stolta heller. Men man får ju en intresse. Man frågar, hur beväger den bilen sig dit man ska? Så kommer tiden. Vill du pröva? Vill du prövköra? Så får man sätta upp en liten L på bilen också. Eller övningskör en skylt. Och sen så går ju, för någon av oss var det farsan. För andra kan det vara morsan eller någon professionell som har varit körlärare. Eller båda och. Men när farsan gick ut av bilen första gången, då fick jag panik. För han sa, nu ska du få pröva. Och så gick han ut ur bilen. Och jag säger nej, du måste inte gå ut ur bil. Och då säger han nej, jag ska inte gå ut. Vi ska bara byta plats. Wow! För det är ju så många som går ut ur kyrkan när de lämnar till de som kommer efter. Så vi säger, du måste inte gå ut. Vi ska bara byta plats. Så betyder att nu så sitter du bredvid och jag sitter och kör. Och jag behöver dig. Och när någon kör med sån skylta övningskör, då gör jag det ofta svårt för dem som kör med den här skyltan. Ja, jag tänker, de ska få känna hur svårt det är. Och kör jag helt upp i bilen, tutar lite och så blinkar lite och... Eller kommer jag ihåg hur nervös jag var själv, hur osäker jag var. Det var bilar på alla ställen, de kom därifrån och därifrån. Kanske om man inte glömmer det så ger man lite större plats, lite mer rum, lite större tålamod. Tuter inte så mycket. Det är på ett sätt som att komma in i en affär. Och så finns det någon i den affären som egentligen är under upplärning. Man ger lite rum. Hur kan man skapa en lärande kultur? Jo, jag gör, du ser, vi pratar. Hur lärde du att laga mat? Hur många av er har gått på någon typ av kockskola eller husmor eller husfarskola som har gått professionellt och lärt att laga mat? Har du? Har du gått på någon? Nej? Men du kan laga mat. Icke professionellt. Nej. Du har gjort det. Kockskola eller? Är det sant det? Och dere andra, hur får ni mat? Det är ju det som är så underligt. Att man på ett sätt, inte professionellt, men till hemmet och familjen, lär sig utan att gå skola. Märkvärdigt. Det vet alla ni mödrar som har varit med eller i närleken när dottern skulle föda sitt första barn. Din lilla tjej blir mor. Hur ska det gå? Till och med amma. Och så ser man att man lär. Och man lär och man lär. Och en lärande kultur handlar om att man lär mens man lever. Jag gör och sen så hjälper du. Alla ni som har barn boende hemma vet hur det föregår. Det är dig som gör det, men det är någon som hjälper och gör det tillsammans med dig. Och så pratar man om detta och sen så är det du som gör. Och så är det jag som hjälper och så pratar vi om det. Och sen så är det du som gör och jag ser och vi pratar. Och sen så är det du som gör och så är det andra. Det är så det föregår i familjen. Det är så det föregår i de flesta områden. Att vi ser, vi hör, vi gör, vi lär och vi pratar. Och det är på det sättet också att vi ger det vidare i församlingen. Jag tänker på det här med övelseskörning. Så kan du tänka på, vem satt du bredvid när du lärde dig att köra bil? Och så kan du fråga dig själv, vem sitter bredvid dig idag? Som lär av dig i församlingen. I en lärande kultur. Jag sa att om man kommer in i en förrättning eller en butik. Alltså, för jag hade sagt det här hemma faktiskt. På någon predikan eller någonting. Och sen så var det en i församlingen, en ung pojke som gick till en affär. Och så fick han laga till det här skyltan, pastor Egil Svartdal, under utbildning. Och så kom han söndagen efter och sa: Egil, jag vill att du ska ha den här. Egil Svartdal, pastor under utbildning. Ja, men jag är ju 60. Ja, men jag är ju 70 år. Och när jag var ung så var det de flesta av dem jag lärde mig av var mycket äldre. Jag hade nästan bara äldre förebilder. Men nu är jag gammal. Så det är inte de på 80 nu som sträcker mig mest. Det är inte de på 70 heller. Jag har mycket att lära oss av de som är 70. Men de som verkligen utmanar mig idag, de är 20. Det är märkvärdigt. Förr gick nästan all läring ovanifrån och ner. För exempel på gård. Eller om man drev med fiske. Eller man drev med hantverk. Då var det så att desto äldre man var, desto mer kunde man och större erfarenhet har man. Det betyder att det mesta av lärande kulturen kom ovanifrån och gick neråt. Så hände det en vändning, inte minst i digitaliseringen. Så nu går jag till 12-åringen i min familj och frågar barnbarnet: kan du hjälpa mig lite med Macen? Jag står fast på någonting. Det är märkvärdigt att man ska få hjälp som gammal man av en på 12 år. Och då säger man att nu föregår väldigt mycket läring nerifrån och uppåt. Och det gör oss gamla lite osäkra. Så får man alltså tänka att jag lär så länge jag lever. Och att jag är under upplärning, att jag är under utbildning. Och en av de största glädjerna jag har hemma i Oslo idag, det är att de som är mina ledare, de som är mina föreståndare, det är de som jag har känt sedan de var små. Och jag menar det på allvar. Nu lär jag av dem som är mycket, mycket, mycket yngre än mig. Bibeln är en ärlig bok. Den kommer inte bara med de goda historierna. Och en av de svåra historierna är generationsskiftet mellan Saul och David. De vill ju ha en krigarkung, en kung ville de ha. Israel ville ha en kung. Det hade alla de andra, så det ville de också ha. Och Gud gav dem en kung, och det blev Saul som blev den första kungen. Och han blev deras krigarkung. Är man kung så måste man ha ett rike. Har man ett rike måste man ha gränser. Och har man gränser blir det krig. Och det fick de. Och Saul, han var en god krigare. De var så stolta. Det är nästan som att få en ny pastor på ett sätt. Ja, man är glad i början. Man är jätteglad i början. Sen så blir man vana vid att också ha en ny pastor som inte är ny längre. Men så är det ju. Man får ny ledare. Så sker alltså det. Saul tog mycket illa upp när Gud bad Samuel om att smöra en ny pastor, nej, en ny kung var det. Ja. Och det var unge David. Och vi känner ju historien hur det blev med David, den unge pojken som Gud smorde genom Samuel, profeten Samuel. Och David ger de 10 000 och åt mig 1 000. Nu fattas honom bara kungamakten. Från och med nu hade Saul ögonen på David. Vad är det som händer? var det någonting som skedde i Sauls liv som gjorde att Gud ville att skulle smöras en ny kung i Israel? Vad är det som händer? Jag har ju sett det. Jag har ju varit i församlingsliv sedan jag var 10. Det som man kan kalla för sårad stolthet. Ger det mening på svensk? Gör det? Är det förståeligt? Sårad stolthet. Att man känner sig förbigått. Att man känner sig översett. Att man har kommit i skuggan. Är det igenkännbart? Alltså, mycket av strid i församling handlar om teologi. Ja, det är teologi. Mycket av strid i församling handlar också om andlighet. Ja, det är andlighet. Men under teologin och under andligheten så tycker jag att jag har sett mycket sårat stolthet. Att det man har problem med, det är att hitta sin nya roll. Att vara glad i min nya position. För oss som mig, som har stått här uppe i så många år. Här har jag talat, här har vi sjungit, här har vi, det är vi, det är oss. Och sen så ska jag känna mig nöjd när jag inte står där uppe. Det är ju först när vi slutar att folk kan se vad som var motivet. Var det att bygga församlingen? Eller vad var det vårt eget namn? Det är ju, kära Jesus, går det bra med det? Följer jag körer över det. Hör här. Det lyckliga generationsskiftet, det skedde mellan Elias och Elisa. Elias frågar den unge profeten Elisa: är det någonting du vill att jag ska göra innan jag lämnar? Och sen så säger den unge profeten Elisa, vad säger han? Vad säger han? Är det någonting? Han säger: ge mig dubbelt av din ande, står det i den norska översättningen. Ge mig dubbelt så mycket. Jag tycker att det är fräckt. Jag tycker att det är jättefräckt. Alltså, här frågar gamla eldprofeten Elia den unge profeten Elisha om det är någonting han kan ge eller göra eller få innan han lämnar. Och så säger den unge: jag vill ha dubbelt av din ande. Jag tycker att det är så fräckt. Jag tycker att de som kommer efter får vara tacksamma för halvparten. Jag tycker det. 50%. Det är ungefär det det ska vara. Ja, inte så mycket som vi har haft, men ungefär. Ja, ja, för vi vet ju det. Det var bättre för. Det var bättre för. Nästan allt var bättre för. Och det är sämre nu. Men det kommer att bli ännu sämre. Det gör det. Ja, ja. Det var bättre för. Det är sämre nu. Men du ska bara veta hur dåligt det blir. För det har man ju lärt från generation till generation, att allt var bättre förr. Det är sämre nu, ungefär 50% eller 25. Och nu är det alltså en som säger: nej, jag vill inte att det ska bli sämre. Jag vill att det ska bli bättre. Jag vill inte att det ska bli mindre. Jag vill att det ska bli mer. Nu tror ju vi att heliga ande inte delas ut i procenter, för det är en person. Men om jag får tolka tänka, så är det som om den unge profeten säger: jag vill faktiskt skicka ut dubbelt så många missionärer som ni gjorde. Jag vill faktiskt be om att våran församling får dubbelt inflytande i bygden eller i staden. Jag vill faktiskt att vi ska bli dubbelt så många, inte hälften. Alltså att man kan fostra en generation som inte tänker allt var bättre för, men det ska bli bättre framöver. Halleluja. Jag kan bli på gränsen till att säga halleluja. Och sen så fick man ju välja när det var strid mellan David och Saul. Vem vill du ha? Visst, du är för Saul, så måste du vara mot David. Och är du för David, så måste du vara emot Saul. För det var det som var strid. Och det känner vi igen i strid. Man får välja. Och jag var ungdomspastor och det blev strid mellan våran huvudföreståndare och hans medarbetare, nära pastor. Och så sa de till mig: Egil, nu får du välja. Och jag sa: ja, det vill jag. Jag vill ha båda. Det är nästan att fråga ett barn: vill du ha mor eller far? Vill du ha Saul eller vill du ha David? Vill du ha den gamle eller vill du ha den unge? Vill du ha han som var eller han som är? Och då står det faktiskt om detta skifte. Profeten från Jeriko hade stått på avstånd och sett Elisha. Nu finns Elias ande hos Elisha, sade de. Du behöver inte välja. De som har räknat under de mirakler med Elisha och Elias, Elia och Elisha, de säger att han gjorde dubbelt så många mirakler. Det är inte så viktigt för mig. Det som är viktigt för mig är att de inte behöver att snacka ner den ena för att snacka upp den andra. Eller snacka upp den ena och ner den andra. Men att de kan säga det är samma ande. Och så kan ni tänka: hur talar jag om han som var eller de som var? Och hur talar jag om de som är? Och hur kan jag be om att det ska vara samma ande, men mer av samma ande? Jag vill ha en dubbelt del av din ande. Så kan du och jag tänka på idag: vem var viktig för att du kom till tro? Det är säkert många. Men de allra flesta av oss tänker på en som både modellerade troen och som förmedlade troen på ett trovärdigt sätt, som gjorde att jag blev en kristen. Jag ville följa Jesus. Och så kan vi tänka: vem var avgörande för att jag kom i tjänst? Ska vi låta den helige ande minna oss om några namn? Bara känna att du får liksom få det lilla rummet att säga tack Jesus för henne. Tack för han. Tack för dig. Och det fantastiska är ju att kanske det är någon här som sitter og tenker på noen andre her, som var avgjørende for at du kom til tro, eller for at du kom i tjenest. Kanskje de er her. Kanskje noen en dag kommer til å tenke ditt navn. Takke Gud for deg. Fordi han eller henne så noe i deg som du ikke hadde sett selv. Han trodde at du hadde noen ting som du inte hadde upptäckt själv, men som vågade lämna och säga, det här, det kan du göra. Har ni erfarenheter av lyckade eller mindre lyckade växlingar i församling och ledarskap? Vilka erfarenheter och lärdomar tar ni med er inför framtiden? Hur kan ni jobba konkret för att bredda ledarskapet och jobba tillsammans över generationsgränserna? Hur kan man klara goda växlingar så att man inte glipper när man ska lämna över? Hur gör man det på bäst möjligt sätt? Och jag säger att jag är jättetacksam för att jag har fått varit med i en period i Philadelphia kyrkan i Oslo på nästan 30 år. Och jag har inte varit föreståndare de senaste 18 åren. Jag har varit med i pastorsförkunnarteamet. Där det har varit stabilt. Och vi har sett nye komma och ta över. Och jag har sett att man kan ha lyckade växlingar, att det kan funka. Att man inte behöver liksom att sluta och så börja på nytt, men att man kan fortsätta och fortsätta och fortsätta i nya roller. Det tycker jag är fantastiskt. Halleluja. Jag kör lite till. Går det bra? Tack. Det här ordet nyckelgenerationen, det får jag ta skulden för att jag tror att jag har skapat det. Jag vet inte om du har hört det i någon annan sammanhang, men alltså i en etablerad generationsförsamling med fyra generationer så undrar jag, finns det en nyckelgeneration för att få kontinuerlig växt och framgång i en etablerad församling? Det är frågan. I flergenerationskyrkan är småbarnsföräldrarna, de som har barn boende hemma, tycker jag är den här nyckelgenerationen, alltså de mellan 25 och 50. Jag vill alla då dere säga, ja så är de viktigare än oss de då. För varje generation är nästa generation den viktigaste, men för flergenerationsförsamlingen tror jag att de som har barn boende hemma i den fasen av livet är nyckelgenerationen. För blir de borta så försvinner två generationer samtidigt. Och det var framtiden. Så därför att om man inte når dem som har barn boende hemma, så är det svårt att leva i kontinuerlig växt och framgång. Ger det mening? Det innebär arbetsgemenskap. Min fru och jag, vi har alltså fem barn. De blev född på under 8 år. Och det är fantastiskt när du har alltså 5 plus minus 20, 18 boende hemma. Det ett eller annat med barn boende hemma hos mor och far. Att de tänker för exempel att om jag tar av mig mina kläder och lägger dem här, så hittar de vägen till tvättmaskinen på ett mirakulöst vis. Och inte bara in i maskinen, men ut av maskinen. Och de kommer till skapet av sig själva. Alltså. Så om jag står där och inte ser kläderna, så säger jag: mamma! Varför är du inte här? Eller man är ju inte ensam heller. Man har ju pojkvänner och andra vänner också. Och sen så är det ju inte bara fem, men nu är det åtta plötsligt. Och då går man till kylskapet som på ett mirakulöst vis fylls upp dag efter. Är ni svultna? Svultna? Vill ni ha något att dricka? Och jag fick säga till mina halvvuxna barn: kanske vi ska driva det här pensionatet tillsammans. Vad tycker ni om det? Att vi faktiskt driver det här pensionatet tillsammans. För vad händer när man växer upp i det hemmet man har varit barn? Man blir ju även som barn när man kommer hem till jul som vuxen. Man är 45, men det är som om jag bara är 12. Ja, det är märkvärdigt. För det sker någonting in i huvudet när det är i hemmet. Och när man är i sin mors och fars kyrka, så är det självklart att det är en kyrka. Det är ju självklart att det är tvättat. Att någon har betalt för ljuset. Att det är på plats. Ja, för det har ju alltid varit. Och det var när jag kom. Så det är på ett sätt en självklarhet att i mors och fars kyrka är det så. Så har jag sett att de på 20 och 22 är med i en församlingsplantering. Och jag tänker, är det samma pojken? Är det samma tjejen som har så mycket i sig som inte kom ut när du var med i mors och fars kyrka? Men det måste alltså förlossas ett annat ställe där du inte var hemma. Så jag frågar, hur kan detta hända mens man är hemma? Att man för arbetsuppgifter som gör att jag känner ägarskap till kyrkan. För hur länge är det mors och fars kyrka? Och när blir det min? I Filadelfia kyrkan i Oslo så menar jag att vi har varit jättegoda. Är det estraden det heter, va? På estraden, alltså på sången och musiken, på gudstjänstledning och förkunnelse. Det menar jag att vi har varit jättegoda på. Jag menar att vi har bra musik, bra förkunnelse och bra ledning. Det som har blivit mycket bättre, det är hur man kan ge arbetsuppgifter som ger ägarskap. Bara i den ena församlingen, alltså på söndag 19, så har vi 350 medarbetare som går på turnus. Det betyder att det är 350 medarbetare som går på turnus som tänker om gudstjänsten. Tänker om gudstjänsten, att det här är våran församling. Och det är ett helt annat ägarskap. Alltså, många tänker att de är publik som ska ta emot det som kommer där över. Men när man är medarbetare så har man ägarskap och delaktighet. Och man är inte bara en som tar emot, men man är en som säger: det här är min församling. Det här är min kyrka. Det här är vår gudstjänst. Jag har egenskap. Och då får man ju också se vem som kan ta ledarskap. Och jag tror ju att vi i större grad skulle våga yngre ledare. Jag har även tänkt att man kanske borde ha gamla ungdomspastorer och unga föreståndare. Jag har tänkt det fördi att de unga behöver erfarenhet. Men de gamla, de kunde kanske trängt lite mer tryck. Och jag tror att om man ska kunna få ägarskap så måste man också över tid få ledarskap. Också som yngre ledare. Sitta bredvid, vara med i växlingarna och få inflytande. Det tycker jag. Och så kommer det sista. Det blir ju inte bra kaffe, det men får göra ändå. Det är vem ska så sätta kulturuttrycket. Hur man gör när man kommer tillsammans. För det är klart, i alla typer, hej, alla typer möter, hej, jag är snart slut. Det är snart, jättesnart slut. Snart slut. Alla typer möter har ett uttryck. Också detta. Det kan vara medvetet eller det är omedvetet. Men ett uttryck finns. Så är det så att om man vill ha ett medvetet uttryck så måste man tänka igenom vem ska sätta det och vem ska man först och främst nå och kommunicera med. Våra fem barn, de var hemma självklart varje julafton. Så blev de gifta så började de att vara hos oss varannan jul. Och den andra familjen, den andra julen, så hade de i alla fall det bra varannan jul. Ja, ja. Och så hade vi det så där några år. Och sen så säger vår äldste pojke, nästa år går vi ut ur den växlingen. Vi vill börja fira jul hemma. Hos oss. För att barnen inte bara ska minnen av jul hemma hos farmor och farfar. Vi vill att de ska ha minner av jul från hemmet och familjen. Så nästa år, mor och far, så hoppas vi att ni vill komma och fira jul hos oss. Hos er. Alltså min fru, hon pynt, säger man pynter? Ja, hon pynter inte till jul, hon bygger om. Alltså min fru kan jul. Min fru kan jul ute, min fru kan jul inne. Allt är jul. Och jag tänkte omedelbart, jul hos er nästa år. Blir det orange? Blir det lilla? Hur kan det bli? Jag sa det inte, jag bara tänkte det. Man vet ju inte vad de hittar på. Och så har jag i alla år gjort julmiddagen. Och det är väldigt viktigt hemma i Norge. Ribban, svoren. Wow! Och det är väl lyckat varje år. Jag är god. Och jag frågade min son, vad ska vi äta? Han känner mig och säger, det är inte så farligt. Inte farligt? Nej. Och så säger han, nej, kanske vi tar något kalkun. Kalkun, julafton. Vi snackar inte nyttårsafton. Det är julafton. Du förstår bilden. Du förstår. Om det viktigaste är hur det ser ut och hur det smakar så får jag fira julafton ensam och tacka mig själv. Annars kan jag tacka för att jag är bjuden in till någon som vill att jag ska fira med dem. För är det så jätteviktigt hur det smakar om det bara är sunt? Är det så jätteviktigt hur det ser ut? Bara det inte är skadligt. Men att de säger, ni är välkomna. Du vet, några av oss har stått här uppe så länge. Det är vi som har präglat en hel generation med våran. Ja, vi vet ju hur det ska låtas. Jag bara säger, minns du det? Minns du sången för exempel? Alltså, vi vet ju hur det ska ut. Vi vet det. Men jag tänker att de yngre vet inte alltid det. Eller kanske. Jag ska vara glad. Min mor och far hade en stuga. Då blev jag för gamla till att ha den och frågade barnen, är det någon som vill köpa? Och jag och brorsan tänkte, kanske vi kan. Så blev det han. De köpte stugan som inte var speciellt heller, men de köpte den. Och den var präglat av mor och far, så det var furutak. Säger man furu? Ja, det var furuväggar. Det var furugolv. Det var även furumöbler. Alltså, det var så furu. Fantastisk. Alltså, det var så. Och mor och far hade furor i ansiktet också. Alltså, det kan bli så där, vet du. Man går i ett på ett sätt med hela stugan. Det var mors och, det var så. Och när Lotta och Aril tog över stugan, då blev det vita väggar. Då blev det målat på möblerna. Och så kan man ju tänka, så ni tyckte inte att det var fint. Och så kan man känna sig lite besviken. Eller så kan man ju också tänka, vi fick prägla stugan i 25 år. Det blev precis som vi ville ha det. Det var furu överallt. Det var in med furu. Och nu ska ni prägla det här. Så det blir så att nu är det präglat av er. Och så kommer vi på besök. Det är inte detsamma. Nej, det är lite annorlunda. Men vi är så tacksamma för att någon har tagit över. Att vi får komma. Jag tänker att en församling som ska leva i kontinuerlig växt, utveckling. Och det är ju svårt för oss som är pingstvänner särskilt. För vi har ju varit vana vid att vara i tiden. Det finns ju traditionella ortodoxa kyrksamfund när man aldrig har varit i tiden på ett sätt. I alla fall inte de sista 1000 åren. Och det är helt okej. För då kan man ju allt hända, men ingenting händer ändå, för det är från en annan tid. Men pingstvännerna, de har tänkt, vi ska tjäna Gud i tiden. Och då får det inte bli att invitera till nostalgi. Då får vi tänka, det här är sån här den generationen sätter uttrycket. Och jag är helt överbevist om, ska vi leva i den kontinuerliga utvecklingen, så måste den generationen som är mellan 20, vi har inte ungdomsmöte på söndag 11, det är inte ungdomsmöte, men det är heller inte barnmöte, men vi säger att vi måste träffa den generation som är mellan 25 och 50, de som har barn boende hemma, den som är den vuxna delen av församlingen mellan 25, de måste vi önskar att träffa brett och alla, men vi måste träffa de som är med kyrkan mellan 25 och 50. Jag tror väl faktiskt slut med det. Det här är märkvärdigt. Det här är märkvärdigt. Jag ska inte göra teologi av det här. Men jag tycker det är så märkvärdigt att det står, detta gäller för leviterna. Det var de som gjorde ordningen i templet, leviterna. De som är 25 år eller mer har arbetsplikt och ska göra tjänst vid uppenbarelsetältet. Vid 50 års ålder blir han befriad från arbetsplikt och ska inte längre göra tjänst. Han kan hjälpa sina arbetsbröder med deras sysslor vid uppenbarelsetältet, men ska inte utföra något egentligt arbete. Så ska du göra med leviterna i fråga. Alltså, jag gör ingen teologi på detta. Men när jag predikar 3 gudstjänster på söndag så är det cirka 600-700 mellan 20 och 30 år. 2025 på 19, det är mellan 25 och 35 år, cirka på söndag 17, några hundra. Och sen så är det en generationsförsamling på söndag 11 och så är det internationell församling klockan 2. Det är mycket folk. Men jag får lov att vara med. Och på märkvärdig vis så är det alltså inte min smak som är avgörande. Men jag har försökt att göra tjänst i det andra har bestämt. Jag tycker att det här är något man ska dricka kaffe på. Och det som är fint med folk som kommer utifrån, som kommer från Norge, det är att du behöver inte vara enig heller. Nej, du behöver inte även gilla folk som kommer utifrån. Men det är det här som jag har varit jätteupptatt av. Och som jag fick skriva en bok om för det jag ville att vi skulle lära om.